Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.
Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.
Låt oss be. Kom snart till mig, o Jesus kär, för dig mitt hjärta öppet är. Kom in med nåd och salighet och bli där kvar i evighet. O Jesus, kom och stärk min tro och hjälp mig till din himmels ro. Jag kommer snart, o kära själ. Ja, amen. Kom, nu är mig väl. Amen. De här orden som vi just nu hörde i anslutning till det andra ljuset fokuserar på ljuset som kommer och som ska komma. Medan det första ljuset talade om ljuset som har kommit och som mörkret inte har övervunnit och inte kan övervinna. För just därför att Jesus som har kommit och har gjort allt färdigt för oss, för att vi ska kunna följa honom in i den härlighet som han har berättat för oss, så kommer han också nu till oss. Just för att det är färdigt och just för att han ska komma, så kommer han också här och nu. Och det ser vi inte med våra ögon förstås, men det är samma Jesus som vi hör i varje evangelieläsning. Ni svarar på orden, så lyder det helige, lovad vare du Kristus. Det är du som talar, det är inte någon annan Jesus, det är samma Jesus. Vi ser inte, men vi hör dig. Och när vi sedan dukar upp nattvardsbordet så är det ju helt i enlighet med hans instruktioner, därför att han ville att hans kropp och hans blod skulle dukas fram för oss. Han själv för oss. För detta enda syfte som Jesus bad till sin fader. Fader, jag vill att där jag är, där ska de som du har gett mig vara med mig. Och för att det ska bli verklighet en gång så kommer han här och nu med sitt ord till undervisning, till förmaning, till tröst och till vägledning. Och så dyker han sitt bord för oss. Och detta är på Jesu hjärta, eftersom han vill att du ska vara där han är. Och göra det till din hjärtesak, så kommer han till oss. Det är för att han också vet att din hjärtesak kan vara något annat. Det är inte självklart att du ändå vill vara där han är. Det som han önskar och ber. Och det kan också vara så att den dagen när han kommer så är din hjärtesak någon annan. Och så blir det liksom smärtsamt uppenbart för dig att det var inte det som var min önskan, hans önskan. När han kommer så kan det vara din önskan att helst dra dig undan och gömma dig och hålla den distans som du alltid vill ha. Och därför, för att det inte ska vara så den dagen när han kommer, så kommer han nu och säger sina ord: frukta inte. För Adam och alla Adams barn är rädda. Inte bara för att bli sedd och känd och avslöjad, utan just på grund av det att han också ska bli förkastad ifrån Guds ansikte. Vem kan bestå inför Gud? Allt kommer att vara förlorat. Men vi vet att Gud hade goda nyheter till Adam när han kom och frågade efter Adam. Det var inte Guds vilja att förkasta honom, utan att tala och ingjuta hopp i Adams förkrossade hjärta. Det hopp som vi talar om och som är riktat till, också till dig här och nu. Nämligen att för Jesus skull så sträcker sin Gud sin hand ut med nåd och med förlåtelse. Och det är skälet att du inte ska frukta, utan vilja vara där han är utan att frukta. Att Adam ska liksom komma tillbaka in i gemenskapen med Gud och veta att jag får vara här, och det är här jag hör hemma, och jag behöver inte frukta. Och din hjärtesak kan också vara all oro i världen och en önskan om att försöka hantera den och hålla den ifrån sig eller hålla en viss distans. Och oron, den blir inte mindre. Jesus har sagt att den kommer att bli större. Och så kan du vara så upptagen med att hantera denna oro att du missar honom när han kommer, och kommer vara upptagen med det andra. Men så kommer han denna söndag och talar också dessa orden: frukta inte. Denna världens öde står inte i dina händer, utan i mina händer. Och de uppgifter som du har fått, de ska du troget fortsätta ända till slutet. Men hoppet står inte till din framtid, att den ska bli god. Den ljusnande framtid är vår, sjunger ungdomarna. Ja, det kan man säga. Även om framtiden blir mörk. Därför att med Jesus och hans ord och hans löfte så är den ljusnande framtid vår. Men detta tappar vi bort. Och därför så måste han på nytt säga dessa orden: var inte rädd, låt dig inte skrämmas. Den ljusnande framtid är din i mig, i Kristus. Och så kan han behöva tala ord av förmaning till oss, till omvändelse och hopp. Omvändelse till att flytta ditt djupaste hopp bort från det till det rätta hoppet, det bergfasta hoppet, till det hopp som består. Och eftersom så mycket konkurrerar om ditt hjärta och vill göra det till din hjärtesak, så tar Jesus upp kampen om ditt hjärta genom att slå upp sitt bord framför dig. En måltid som ska liksom peka mot ditt rätta hem. Ni vet hur betydelsefullt ett matbordet är för ett hem och för hemkänsla. Här slår han upp sitt bord för att visa dig på ditt rätta hem. Den rätta hemkänslan och din rätta plats vid hans bord. När han bad: Fader, jag vill att där jag är, där ska de vara med mig. Så frågar jag dig nu: var är han? Det är inte bara en bön som uppfylls en gång i framtiden, utan den uppfylls här och nu. När du ser din plats hos honom och vill vara där han är vid hans bord och ta emot det som han har kommit för att ge, för att bevara ditt hjärta hos honom, så att när den dagen kommer, då är ingen önskan större för dig än att vara hos honom i evighet. Och genom att han kommer nära, och genom att du nu tar vara på hans närhet och hans ord, så ska hans andra ankomst inte komma som en obehaglig överraskning, utan som den efterlängtade synen av den frälsare som du liksom bara, och det är inte så bara, men som du bara har hört hans röst till omvändelse, till tröst, till hopp, till att hålla ditt hjärta hemma där det hör hemma. Så låt oss bli stilla och besinna vårt rätta hem och vårt rätta hopp och bekänna det som drar våra tankar och våra ord och våra gärningar bort, och lyssna noga när han kommer för att tala ord av förlåtelse, som är ord av inbjudan: frukta inte, var hos mig där jag är, där du är hemma. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som är Jesus Kristus uppenbarar ditt rike för oss. Ge oss nåd att bereda väg för din enfödde son, så att vi med hans återkomst för ögonen tjänar dig villigt och med rent sinne. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på andra söndagen i advent. Från Gamla testamentet läser vi ur profeten Joels bok, kapitel 2. Så säger Herren: jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Så lyder Herrens ord. Hör Herrens ord också i dagens epistel, som står skrivet i Hebreerbrevet, kapitel 10. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare: men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium.
Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, kära Far i himmelen, vi tackar och prisar dig för att vi får lov att vara inför ditt ansikte. Kära Jesus, tack för att vi i kraft av ditt blod får lov att sitta här. Förlåtna syndare. Tack för att vi får lov att sitta ned för att höra vad du har att säga. Heliga Ande, tala till oss. Helige Ande, måla Jesus för oss idag. Helige Ande, öppna våra hjärtan. Och så att ordet får ingång i våra hjärtan. Helige Ande, led mig. Vi ber om att inget ska få stå i vägen för ditt ord denna dag. Herre, du vet vad vi går och klurar på och vad som fyller våra hjärtan med oro. Herre, kom och rör vid oss. Visa att detta gäller oss. Just var och en av oss den här stunden. Det är inte någon annan som det här gäller mer. Det här gäller mig. Jesus, välsigna den här stunden för ditt namns skull. Amen. Rubriken är helt enkelt det som är söndagens rubrik. Riket som kommer. Jag vill gärna få lov att bara börja med att kika på den här bilden som vi ser. Det är Genesaret. Och jag tog den här i förra veckan när jag fick den ynnesten att ut och åka på Genesaret på en resa i Israel. Och det är fantastiskt gott att vi 2000 år efter att Jesus gick här på jorden får bli påminna om att det som vi läser om, det är inte ett sagoland. Det är inte någonting bara vackert skrivet, utan det har tagit plats i historien på bestämda geografiska platser som många gånger är noga inringade och som vi idag, många av dem, fortfarande kan besöka och veta med ganska stor säkerhet var det fanns. Så är det ganska noga när det gäller den här dagen, den här dagens text om platserna där i Galileen. Och det är väldigt uppmuntrande, det är trostärkande att se att det vi tror på, det går att koppla till historiska skeenden, geografiska platser. Vi lever i adventstiden. Vi har kommit någonstans till mitten. Och vi tänker på Jesu ankomst. Hur han kom en gång till Jerusalem. Hur han red in i Jerusalem. I en viss tid i historien. På en viss plats. Och hur han vill komma i våra hjärtan. Göra sitt advent i våra hjärtan. Och vi tänker också på det advent när Jesus kommer för sista gången. Dessa stora perspektiv får vi lov att ha med oss i adventstiden. Idag har vi ett synnerligen kort evangelium. Och ifall du hade tankarna på annat håll så tänkte jag ge en chans till genom att vi på nästa bild läser evangeliet en gång till. Två verser. Efter att Jesus hade blivit fängslad, efter att Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Ja, Jesus hade kommit till Galileen. Han hade inte varit där hela tiden. Man kan tänka att Jesu uppväxtplats var där någonstans runt Genesaret. Men så är det ju inte. Utan Jesus levde den stora delen av sitt liv någon annanstans. Var då någonstans? Vi ska ta och kolla kartan. Vi tar nästa bild. Där ja. Nu syns det inte jättebra. Och titta där. Vill du sätta pekaren på Genesaret uppe vid Magdala, upp lite längre upp? Där ja. Det var dit han hade kommit, den trakten. Och han hade tagit sig från Nasaret. Om ni rätt ut där ja. Den. Och det är 2-3 mil. Det är ingen vidare lång vandring. Men det är väldigt stor skillnad mellan Nasaret och Galileen och Genesarets sjö. Nasaret ligger väldigt avsides. Det var en liten stad. Om jag är rätt underrättad så hade det bara en brunn. Och det begränsar ju lite grann hur stor en stad kan vara. När man ju behöver vatten för allt man gör. Från hushåll till odling. Jesus levde alltså där i Nasaret stora delen av sitt liv. Och vi tänker ibland att ja, han hann väl prova på sin pappas yrke något lite. Nej, sannolikt var det vad vi skulle kunna tänka som ett halvt arbetsliv av att vara snickare. Vi kan inte säga det med 100% säkerhet hur det var, men det är det troliga att han under många år, kanske 15 år, arbetade med snickeri. Och jag fick revidera min bild när jag var i Nasaret och blev påmind om att ja, det är nog inte så att han bara höll på med träsnickeri. Utan om man tänker på vad husen är byggda av i Israel, så var det nog mycket sten. Det var nog mycket av stenhuggeri också som präglade det. Så Jesus lever många år, den största delen av sitt liv, i Nasaret. I en avskild stad uppe i bergen. Där rörde sig inte så mycket folk. Det är inte handelsvägar som drar igenom den lilla staden. Här växer han upp och han får förberedas inför det som ska komma. Och så får han under sina första 30 år ungefär vara ett stilla vittnesbörd om sin far i himlen genom sitt syndfria liv. Och sen har tiden kommit. Och innan vi kommer till dagens text så är det två viktiga händelser i alla fall. Nämligen hans dop. Där han liksom förbereds för den tjänst han ska gå in i. Och jag tänker att det är väl att tänka sig att han inför den tempeltjänst som han går in i. Där han ska så småningom genomföra det stora offret för all världens synd. Liksom prästerna och överste prästen bar fram offer. Gång på gång på gång som förebild så går Jesus sedan in i sin gärning som kröns med sitt frälsningsverk. Vi har dopet, så har vi öknen och sen tar Jesus plats där vid Genesaret och trakten däromkring. Och jag tror, om vi fortfarande har det där, så om ni tänker i Genesaret som en rund ring, så kan man tänka att det är någonstans mellan klockan 9 och klockan 12, om ni tänker det som en klocka. Där tillbringar Jesus väldigt mycket av sin tid. Om vi fortfarande har klockliknelsen, om ni tänker klockan 11, Kapernaum, där är det väldigt mycket av Jesu verksamhet innan han mot slutet drar sig till Jerusalem som utspelar sig. Vi vet inte precis var han säger de här orden. I alla fall framgår det inte av dagens text. Men han har nu gått in i ett nytt skede. Där han lämnar liksom den förberedelsetid som de första 30 åren var. Och så talar han ut. Tiden är inne. Guds rike är nära. omvänd er och tro på evangeliet. Och innan vi ska stanna upp inför de orden mera, så vill jag få lov att säga någonting om detta med förberedelsetid och när tiden är inne. Gud förbereder också oss. Och ibland så kan vi få se i backspegeln hur Gud i perioder av våra liv fick förbereda för någonting som skulle komma sen. En tid av andlig kamp kanske, som sedan fick lov att leda till en ny frimodighet, ett nytt beroende av Gud, och där vi fick lov att gå och utföra någonting. Det är lätt att vi tänker att, i alla fall om vi är lite äldre, att ja, vi förbereddes och vi genomförde och nu är det efter. Nej, det finns inget efter så länge vi lever här. Utan det vi har varit med om fram till nu, det är förberedelser för det som vi nu får lov att ha som vårt liv. Därför att Gud har uppgifter för oss nu. Och djupast sett så kan vi säga att livet här på jorden är en förberedelsetid för fortsättningen på evigheten. Att vi ska få lov att förberedas så att vi är beredda för den dag när Jesus hämtar oss hem. Och tänk på det. Det bästa, det har aldrig varit ännu, så länge vi lever här på jorden. Det bästa har inte varit, utan det ligger framför. Så får vi lov att förberedas och se på varje dag som en dag av förberedelse inför det som ska komma. Men också en tid av att göra Guds vilja, att genomföra idag det som vi ser att Gud leder oss till i våra uppgifter. Jesus säger att tiden är inne. Och det blir det andra jag vill stanna inför. Han talar ut sitt budskap om att nu är tiden inne. Nu handlar det om att omvända sig och tro. Det är nu det gäller. Det sa han då. Och det är det som är Bibelns budskap. Bibelns idag. Det är lätt att tänka att ja, då, när Jesus gick här på jorden, åh vad det måste varit härligt att tro. Eller urkyrkans tid, när det fortfarande fanns färska spår och kanske ett och annat ögonvittne, eller någon som hade träffat ett ögonvittne. Oj, det måste varit lättare att tro då. Då. Eller tänk när väckelserna drog fram i Sverige på 1800-talet. Oj, då skulle man varit med. Nu är det annat. Nu är det sekulariserat. Eller om man går in i, talar om sitt eget liv. Då i mitt liv, då var det annat. Men precis som Jesus talade ut sitt budskap vid Galileiska sjön för 2000 år sedan och sa tiden är inne, så är det också så. Tiden är inne nu. Nu gäller budskapet om omvändelse och tro till dig och mig. Nu vill han få ha din uppmärksamhet för att få tala in sitt viktiga budskap i ditt liv. Och det här gäller oavsett om vi är gamla eller unga. Vi kan ju ha lite olika fallenhet för det här med att bli nostalgisk. Min fru till exempel är lite mindre nostalgisk än mig. Ni vet, slänga och spara och sånt där. Hon är mycket duktigare på att slänga än vad jag är. Så man kan vara det här med att man tänker tillbaka, har lätt för att tänka tillbaka och tänka, oh det var så bra. Eller vårda sina minnen. Men vi kan vara olika på det sättet. Det har inte med vår tro att göra så mycket. Men när det kommer till tron, så är det ett Guds nu. Nu och framåt. Det är det viktiga. Inte vad som har varit. Det får vi lämna i förlåtelsen. Och så får vi sträcka oss framåt. Och så får vi fråga Gud, vad vill du nu? Och då får vi lov att just ta vara på det som vi har framför oss, där Jesus talar om att omvända sig och tro. Ja, det är det som ligger på Jesu hjärta när han vandrar de milen från Nasaret till Galileen, där han går från dopet till öknen och sedan landar vid Galileiska sjön. Vad är det han har att säga då? Tiden är inne. Omvänd er och tro evangelium. Då stod Jesus i begrepp att få föra frälsningshistorien vidare genom sin undervisning och sina gärningar, genom sitt lidande, död och uppståndelse. Då var tiden inne för något nytt. Ett gammalt förbund som skulle få förbytas i det nya förbundet. Då är inte samma sak som nu. Då var det innan Jesu frälsningsverk. Nu är vi på andra sidan. Vi lever 2000 år senare. Men Jesus ord är lika aktuella idag. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Och Guds rike är nära på ett par olika sätt. På det sättet att, ja, där människor tar emot honom i tro, där finns Guds rike. När vi tror och lever med Jesus, då är vi med och bär ut och utgör Guds rike. Ska vi tala lite mer om senare också. Men det finns också, om detta när Guds rike är nära, någonting som vi ännu inte har sett. Man kunde tycka så här på 2000-talet, när vi har tillgång till hela Bibelns uppenbarelse och så mycket kännedom om Guds mäktiga handlande genom historien, genom kyrkans historia, att vi borde möta levande tro vart vi än vänder oss. Men så är det inte. Istället finner vi oss vara i en klar minoritet i vårt samhälle. Och bibeltroende ses som gammaldags och bakåtsträvande. Men Guds rike går lika fullt mot sin fulländning. Och Bibeln talar om att den här tidsåldern har ett slut. Allting kommer inte bara löpa på. Det vet vi någonstans, men ändå är det svårt att förstå att så som världen ser ut idag, en dag kommer det den dagen då allting kommer att få ett slut. När vi läser Bibeln så ser vi att det finns en mängd profetior som pekar framåt mot att tecken kommer att synas i tiden och tala sitt språk om att slutet är nära. Låt mig få peka på några sådana exempel. Jag vill säga också innan jag gör det, säga att vi vet inte när Jesus kommer. Bibelns entydiga budskap på den punkten är att vi alltid ska leva på ett sådant sätt som att Jesus kan komma när som helst. Men vi kan se när vi läser Bibeln att på punkt efter punkt så är det saker som faller på plats och som visar på att slutet är nära. Mitt första exempel är om vi ser oss omkring i naturen. Vi ser på förändringar, på en jord som liksom går mot sitt slut. Det talas till exempel i Lukas 21 om jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Vi kan se på en värld som på olika sätt håller på att gå sönder om vi ser till skapelsen. Det kommer inte att gå hur länge som helst. det går att se bara vi tittar på jorden. Det är det första. Det andra jag vill få peka på, det är den växande ondskan. Som det talas om i Matteus 24 som ett tecken på att slutet är nära. Om den ökande laglösheten, till exempel på sexualitetens område, och där man suddar ut gränser när det gäller kön, när det gäller sexualitet. Men också ondska när det gäller våld och krig på olika sätt. Och vi vet, vi kan aldrig säga om vi har sett det sista, men vi kan se hur den nya gränser, den ena efter den andra, bryts. På det andliga området kan vi också se att det är tecken i tiden. Matteus 24 också där talar om att många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och det som kännetecknar en falsk profet är ju att man inte märker att den är falsk, eller att det inte är tydligt. Och nog är det så att många luras också i kristendomens namn bort från det som är klassisk förkunnelse om att ingen kommer till Fadern utom genom Jesus, och att det är bara genom frälsningen hos Jesus som vi kan bli saliga. Men oj vad det predikas många alternativ och genvägar. Men också helt åt andra hållet, för att fortsätta på det andliga området. Detta med hur evangeliet har nått ut i plats efter plats. Och att det snart har gått runt hela vår värld. Det är inte många onådda folkslag kvar. Det står det också om i Matteus 24. Och att detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Vi är nära också där. Det sista jag vill peka på. Jag kunde peka på många fler saker, men det sista jag vill peka på, det är också, och just jag har ju fått vara i Israel. Men Israel i sig är också ett sådant tecken i tiden. Om judarnas återvändande, som det till exempel talas om i Jesaja. Det finns mäktiga profetior i Zakaria också, men Jesaja talar om judarnas återvändande från jordens fyra hörn. Om Jerusalem som har blivit huvudstad. Men också om detta gåtfulla och mäktiga, märkliga, när judarna efter att i 2000 år som folk betraktat har förkastat Jesus, så börjar det att bli fler judar som tar emot Jesus, som blir messianska judar. Jag mötte här för 2 veckor sedan en messiansk jude, en pastor i en församling i Tiberias. Han heter Daniel Jahad. Han berättade om sin församling som hade växt från att vara en liten husförsamling och som hade fått stöta på hårt motstånd med stenkastning, och där församlingslokalen hade blivit stucken i brand för ett antal år sedan, till att idag ha 500 medlemmar i Tiberias, som är en ganska judiskt from stad. Så landet Israel är också ett sånt tecken. Vi skulle också kunna tala om detta med antikrist, så vi gör inte det nu. Men jag vill peka på att det finns många tecken i tiden som talar om riket som kommer. Så när Guds rike kommer i sin fulla blomning. Men vi vet inte när Guds klocka ringer. Och Bibeln är tydlig med att vi kan inte veta när stunden för Jesu återkomst är här. Jesu budskap då, omvänd er och tro evangelium, det är fortsatt receptet för att bereda sig för resten av livet och för hans återkomst. Antingen du sitter här idag som faktiskt inte lever med Gud. Och du skulle behöva få göra upp. Eller du sitter här och tror på Jesus. Så är frågan om omvändelse viktig. Om vi inte tror och inte lever som hans barn, då är det budskapet som vi läste i den gammaltestamentliga texten idag. Jag vill se om jag ser utan läsglasögon här. Ett underbart ord att ta fasta på. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så är det inrättat. Det är aldrig för sent för omvändelse. Att vända sig till Gud och lämna ett ont liv, ett liv vänt bort från honom, till ett liv hos honom. Han säger, den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut. Så säger han som säger, omvänd dig och tro evangelium. Men om vi då talar om oss som lever som Guds barn, vilket jag tror och hoppas att du också gör, då är allt lugnt, eller? Nej, vi behöver alla omvändelsen i sin lilla form. En daglig omvändelse. Vi får säga nej till synden och egolivet. Och ja till livet med Jesus. Det är vad vi behöver. Att vi inte blir vänner med synden. Det som är någon annans favoritsynd är inte din favoritsynd. Men att få sätta ord på det som annars hotar att skilja oss från Gud i syndabekännelse, och att i tro få ta emot syndernas förlåtelse, det är nyckeln. Sen om det är skitsnacket som du behöver göra upp med, eller det är de där tv-serierna som hissar sånt som Gud dissar, eller det här med pengarna som har fått bli alldeles för viktigt så att det tar ditt fokus och blir istället en gud. Att det som man kallade det förr för skötesynder, men jag tycker favoritsynd är ett lättare ord att förstå. De här synderna som vi kallade ju inte för synd, utan vi kallade det för någonting annat, och så har vi det där. Men att Gud får lov att tala till oss om det, så att det inte får bli en sån där kil som hotar att skilja oss från Gud. För när vi gör upp med det som vi vet är synd, och när vi lever i en daglig omvändelse, då finns det också en grund för en härlig frimodighet. Och som det stod om i episteltexten idag, kasta inte bort er frimodighet. Nej, i omvändelsen och tron så har vi all grund i världen för att vara väldigt frimodiga. Vi får lov att gå här och vara kompis, vara vän med den starkaste, den godaste. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som har frälst oss. Han som har öppnat vägen till himlen, honom får vi gå med. Och han har lovat att det bästa ligger framför. Avslutningsvis ett ord om detta med Guds rike. Guds rike, det är ju, det hör man på ordet, det är hans rike. Och av nåd så får vi komma med där. När vi omvänder oss och tror så får vi komma med. Vi får vara medborgare i det riket. Men det är ännu lite bättre. För lyssna här. Vi är en del av Guds rike. Där du går fram så får du lov att liksom representera Guds rike. I Björkekärr och Mölndal eller här på Hisingen eller var vi nu bor. Så får vi lov att reflektera och utgöra Guds rike. Och när vi ber i Fader vår som Jesus har lärt oss att be, tillkommer ditt rike. Låt ditt rike komma. Så ber vi om att Guds rike ska få fortsätta att bo i mig. Eller att jag får vara en del av det. Och att det ska få vara, ta allt större plats. Och vi ber för Guds rike att det ska få växa i vår stad. Att vi ska få vara med och fånga nya människor. Här i Tuve och där vi bor. På våra platser. Vårt kära land utan regering och allt. Att Guds rike skulle få växa här. I världen. Där man nu allt tydligare ifrågasätter om man ens ska få lov att bedriva mission. Om inte det är kulturimperialism. Ytterligare ett påfund. Ett djävulskt påfund att benämna mission som imperialism. Men vi ber om att Guds rike ska få växa i alla dess meningar. Och inte minst att Guds rike ska få komma i sin fulländning. Det vill säga, Herre, kom. Herre, kom snart. Men det är nu det gäller. Nu säger Jesus till oss. Omvänd er och tro evangelium. Så det finns ingen anledning att andligt sett vara nostalgisk. Utan det bästa ligger framför oss. Amen. Herre, vi tackar dig för din uppmaning till oss som omvändelse och tro. Vi tackar dig för att du har gjort allt färdigt för oss. För att du har löst oss från syndens makt. Och att vi får lov att dag efter dag leva i ditt rike. Och främja ditt rike. Och vänta på ditt rike. I sin fulländning. Ja, Herre, håll oss redo. För den dagen när du kommer tillbaka i härlighet. I Jesu namn. Amen.